lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi avslutade förra programmet med att se att Jotam, som blev kung i Juda efter sin far Ussia, han gjorde mycket som var rätt i Herrens ögon. Men samtidigt så tolererade han avgudsdyrkan. Kung efter kung undgår att ta ett uppgör med avgudsdyrkan. Det vill säga man visar tolerans för sådant som Gud hatar. Och därför började Herren vid den tiden låta Juda hemsökas av Resin, kungen i Aram, och av Peka, Remaljas son. Trots den här hemsökelsen så besinnar man sig inte, utan man fortsätter på samma väg som vi ska se när vi nu ska vandra genom kapitel 16. Och när vi vandrar genom andra kungabok kapitel 16 kommer du att upptäcka att kapitlet är inte bara intressant rent historiskt, men det innehåller också en viktig andlig lärdom. Mycket av det som står i den här delen av Guds ord är verkligen lärorikt. För allt det här blev ju nedtecknat för att vara oss till lärdom. Romarbrevet 15, vers 4 säger: ty allt det som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp. Vi läser i andra kungabok 16, vers 1 och 2. I Pekas, Remaljas sons 17:e regeringsår blev Ahas, Jotams son, kung i Juda. 20 år gammal var Ahas när han blev kung, och han regerade i 16 år i Jerusalem. Han gjorde inte vad rätt var i Herrens, sin Guds ögon, som hans fader David, utan vandrade på Israels kungars väg. Ja, han lät också sin son gå genom eld, enligt den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Peka regerade i 20 år i Israel innan han blev mördad. Och i det 17:e året av hans regering då blev Ahas kung i Juda. Och Ahas, han föll djupare i avgudsdyrkan. Och han drar sin nation med sig i fallet. Juda kung vandrade i samma synder som kungarna i Israel. Han sjönk så djupt att han till och med lät sin egen son gå genom eld. Herren hade ju låtit Israels barn fördriva de som bodde i landet tidigare, just därför att de bedrev sådant. Och nu gör Juda detsamma. Och genom Ahas växte ogudaktigheten så att den genomsyrade land och folk. Och med kungen som förebild frambar man offer och tände offereld på höjderna och kullarna. Vi läser andra kungabok 16, vers 5. På den tiden drog Resin, kungen i Aram, och Peka, Remaljas son, Israels kung, upp för att erövra Jerusalem. Och det inneslöt Ahas, men kunde inte erövra staden. I profeten Jesaja, kapitel 7, ges mera detaljer om denna händelse. Och det är ett mycket, mycket viktigt avsnitt, eftersom det också innehåller en profetia om Jesu jungfrufödsel. Och vi ska ta oss tid att läsa de 14 första verserna i Jesaja, kapitel 7. Och i Ahas, Jotams sons, Ussias sons, Juda kungs tid hände sig att Resin, kungen i Aram, och Peka, Remaljas son, Israels kung, drog upp mot Jerusalem för att erövra det, vilket det trots allt inte förmådde göra. Och när det blev berättat för Davids hus att arameerna hade slagit läger i Efraim, då skälvde hans och hans folks hjärtan som skogens träd skälver för vinden. Men Herren sade till Jesaja: gå med din son Sear-Jasub och möt Ahas vid änden av övre dammens vattenledning på vägen till Valkarfältet och säg till honom: ta dig till vara och håll dig stilla. Frukta inte och var inte modfälld i ditt hjärta, för dessa två rykande brandstumpar, för Resin med arameerna och för Remaljas son i deras förgrymmelse. Eftersom Aram med Efraim och Remaljas son har gjort upp onda planer mot dig och sagt: vi vill dra upp mot Juda och slå det med skräck och erövra det åt oss och göra Tabals son till kung där. Därför säger Herren, Herren: det skall inte lyckas, det skall inte ske. Ty Damaskus är Arams huvud och Resin är Damaskus huvud, och om 65 år skall Efraim vara krossat så att det inte mer är ett folk. Och Samaria är Efraims huvud och Remaljas son är Samarias huvud. Om ni inte har tro skall ni inte ha ro. Och Herren talade ytterligare till Ahas och sade: begär ett tecken från Herren din Gud. Du må begära det antingen nedifrån djupet eller uppifrån höjden. Men Ahas svarade: jag begär intet, jag vill inte fresta Herren. Då sade han: så hör då, ni av Davids hus. Är det inte nog att ni sätter människors tålamod på prov? Vill ni också pröva min Guds tålamod? Så skall då Herren själv ge er ett tecken. Se, den unga kvinnan skall bli havande och föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel. Jesaja profeterar för kung Ahas, men han vill inte lyssna till Guds röst. Så uppmuntrar Jesaja Ahas att lita på Gud. Han ska vara stilla och tro på Gud. Men istället så söker Ahas hjälp hos kungen i Assyrien när kungen i Aram erövrar Elat och jagar bort Judas män från Elot. Jesaja uppmanade Ahas att lita på Gud, men Ahas väljer att muta kungen i Assyrien genom att ge bort skatterna i Herrens hus till den hedniska kungen. Tänk, Ahas, kungen i Juda, kallar plötsligt sig själv för den hedniske kungens tjänare. Ja, den som väljer hedendom blir syndens slav. Andra Kungabok 16, vers 7 och 8. Men Ahas skickade sändebud till Tiglat-Pileser, kungen i Assyrien, och lät säga: jag är din tjänare och din son. Dra hit upp och rädda mig från Arams kung och från Israels kung, ty de har överfallit mig. Och Ahas tog det silver och guld som fanns i Herrens hus och i kungshusets skattkamrar och sände det som gåva till kungen i Assyrien. Det är skrämmande att se hur lätt Ahas har för att sälja skatterna i Herrens hus. Och Ahas har många efterföljare i våra dagar. Likt Ahas mutar man världen genom att frivilligt kasta ifrån sig skatten. Och när skatten i Herrens hus är förlorad så går det fort nedåt också med rikets skatter. För välsignelsen över land och folk blir borta. Och världen, den hjälper villigt till med förfallet bland Herrens folk. För när Assyrien och Juda ingår vänskap, så är det inte Assyrien som formas av Juda, men Juda som formas av Assyrien. För Assyrien kom Ahas till hjälp. Ahas har blivit världens vän. Och han är mycket öppen för att lära sig vandra i takt med tidsandan och med den assyriska livsstilen. Och det kan inte gå annorlunda, för Ahas har sålt sig till en fiende för att besegra en annan fiende. Vers 9 och 10. Och kungen i Assyrien lyssnade till honom. Kungen i Assyrien drog upp mot Damaskus och intog det och förde bort folket till Kir och dödade Resin. Sedan for kung Ahas till Damaskus för att där möta Tiglat-Pileser, kungen i Assyrien. Och när kung Ahas fick se altaret i Damaskus sände han prästen Uria en ritning av altaret och en beskrivning av ett sådant, just så som det var gjort. Ahas blev imponerad över avgudsaltaret i Damaskus. Och det värsta av allt, han stänger inte Guds tempel för att börja tjäna sina avgudar, utan han behåller templet och drar istället med sig avgudarna in i templet. Och därmed så är det köttet, synden, som är den härskande makt i Herrens tempel i Juda. Av kapitel 8 hos profeten Jesaja så kan vi se att Uria hade varit vittne till Jesaja profetia, där han hade sagt till Ahas och Juda, som det står i Jesaja 8, vers 6 till och med 8. Eftersom detta folk föraktar Siloas vatten som flyter så stilla och har sin fröjd med Resin och Remaljas son. Se, därför skall Herren låta komma över dem flodens vatten, det väldiga och stora, nämligen kungen i Assyrien med all hans härlighet, och den skall stiga över alla sina breddar och gå över alla sina stränder. Den skall tränga fram i Juda, svämma över och utbreda sig och räcka ända upp till halsen. Och med sina utbredda vingar skall den uppfylla ditt land, Immanuel, så vitt det är. Prästen Uria hade en gång varit ett pålitligt vittne. Men han fortsätter sin tjänst i templet även efter att skatten i templet har överlåtits åt hedningarna. Ja, han är faktiskt med och sätter upp avgudsaltaret, som är en kopia på avgudsaltaret i Damaskus. Ahas sänder ritningen och Uria sätter upp det, eftersom han inte längre först och främst tjänar Herren, men tjänar den politiska makten. Men han kallas fortfarande för Herrens präst. Och allt det här sker medan Jesaja profeterar mot Ahas och i Herrens namn varnar honom för det han håller på med. Ja, det har verkligen hänt något med det trovärdiga vittnet. Kompromissandet har gjort Uria till en ulv i fårakläder. Vi läser i Andra Kungabok 16, vers 11 till och med 13. Sedan byggde prästen Uria altaret, helt efter den beskrivning som kung Ahas hade sänt till honom från Damaskus, gjorde prästen Uria det färdigt tills kung Ahas kom tillbaka från Damaskus. När så kungen efter sin hemkomst från Damaskus fick se altaret, trädde han fram till altaret och steg upp till det. Därefter förbrände han sitt brännoffer och sitt spisoffer och hällde ut sitt drickoffer och blodet av det tackoffer som han offrade stänkte han på altaret. Steg för steg övertar avgudarna templet. Det är viktigt att lägga märke till att trots att fördärvet intog templet mer och mer, så behöll man väldigt länge kopparaltaret där syndoffret skedde. Det mest centrala i gudstjänsten var ännu kvar, även om allt annat förlorats. Men när synden får makten i Herrens hus, så är det faktiskt bara en tidsfråga innan själva grunden också tas bort. När sanning och lögn blandats om varandra länge nog och den grå dimman vilar över församlingen, så somnar den sakta in. Och då är tiden mogen för att flytta även brännofferaltaret. För nu är det avgudsaltaret från Damaskus som dominerar. Vers 14. Men kopparaltaret som stod inför Herrens ansikte flyttade han undan från husets framsida, från platsen mellan det nya altaret och Herrens hus, och ställde det på norra sidan om detta altare. Ahas flyttar undan Guds altare från Guds ansikte. Därmed så är det inte längre kvar något mellan avgudsaltaret och Herrens hus. För Guds altare är flyttat. Äntligen så är Ahas förnyelseplan färdig. Nu kan han erbjuda något för en var smak. Nu kan du få allt du önskar i Herrens hus, utom kontakt med Gud. Men aktivitetsnivån ökar betydligt. För Uria är inte det pålitliga vittnet längre. Han har blivit så trofast mot den kung som betalar hans lön. Han gör nu allt så som kungen befaller honom. Vers 15 och 16. Och kung Ahas befallde prästen Uria och sade, på det stora altaret ska du förbränna morgonens brännoffer och aftonens spisoffer, liksom kungens brännoffer tillsammans med hans spisoffer, likaså brännoffer, spisoffer och drickoffer för allt folket i landet. Och allt blodet, såväl av brännoffer som av slaktoffer, skall du stänka på det. Men vad jag ska göra med kopparaltaret, det vill jag närmare tänka igenom. Och prästen Uria gjorde alldeles så som kung Ahas befallde honom. När förfallet har nått den punkten, då vet man inte längre vad man ska göra med Herrens heliga altare. Överfört till vår tid kan vi säga att det är en tid då kyrkor och församlingslokaler är platser där man pratar mycket om Gud, men saknar den andliga kraft som sätter folk i personlig förbindelse med Gud. Eller som någon uttryckte det, när man inte har kraft att befria fången så börjar man istället välsigna fängelset. När brännofferaltaret inte längre har den plats som Herren säger att det ska ha och avgudsaltaret har tagit dess plats, då fräter hedendomen som en kräftsvulst på gudstjänsten. Avfallet, det kommer inifrån, inte utifrån. Och nu går det steg för steg mot fördärvet. Nu har man allt i templet, utom Gud. Andra Kungabok 16, vers 17. Kung Ahas bröt också loss kantlisterna på bäckenställen och tog bort bäckenet från dem. Och havet lyfte han ned från kopparoxarna som stod under det och ställde det på ett stengolv. När det gäller havet, eller kopparbäckenet som det också kallades, vill jag repetera ifrån andra Mosebok kapitel 30 vers 17-20. Och Herren talade till Mose och sade: du skall också göra ett bäcken av koppar med en fotställning av koppar till tvättning och ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det. Och Aaron och hans söner ska tvätta sina händer och fötter med vatten ur det. När de går in i uppenbarelsetältet ska de tvätta sig med vatten för att de inte må dö. Likaså när de träder fram till altaret för att göra tjänst genom att tända eldsoffer åt Herren. Detta kopparbäcken, kopparhavet, talar om rening och daglig förnyelse. Det talar om helgelse. Även den som blivit försonad vid brännofferaltaret kan falla i synd. Och här vid detta tvättkar av koppar ska prästerna som tjänstgör i tabernaklet eller templet tvätta sig med vatten när de går in i uppenbarelsetältet och när de går ut efter tjänsten. Skriften talar om ordets bad eller om vattnets reningsbad i kraft av ordet, som det står i Efeserbrevet 5. Och om Ahas läste vi alltså havet, det vill säga det här tvagningskaret, lyfte han ner från kopparoxarna som stod under det och ställde undan det på ett stengolv. Efter att brännofferaltaret som pekar på försoningen är borta, blir också den dagliga reningen, förnyelsen och därmed även helgelsen borta. En enorm religiös aktivitet, men ingen gudsfruktan. Det är tragiskt med vår tids självförgudande andlighet, som fastän man med sina läppar tillber Gud ändå alltid sätter människan i centrum. Det andliga avfallet har inte bara trängt djupt in i land och folk, men djupt in i kyrka och församling. Vers 17 berättade att Ahas tog ner havet från sin plats och flyttade undan det. Ja, Det talas inte mycket idag om att leva rent, om att vandra i Guds fruktan och arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning, som det står i Filipperbrevets andra kapitel. Nu är det en kultur med aktivt religionsutövande, men utan Gud som härskar i Juda. Det är inte så, säger Herren. Men Juda kung inrättar steg för steg allt efter den assyriska kungens hedniska önskningar. Bara hör Andra Konungabok 16, vers 18. Och den täckta sabbatsgången som man hade byggt vid huset, likaså kungens yttre ingångsväg, förlade han inom Herrens hus för den assyriske kungens skull. Hur kunde något sånt inträffa i Judarike? Ja, själva roten, huvudsynden, det var otron. Mänsklighetens stora synd är att de vill inte tro Gud. Och likt Juda vid denna tid, så har också vår nation idag förkastat Gud, men visar lika väl stor religiös intresse. Andra Kungaboks 16 kapitel är som en röntgenbild av vår tid och vår kultur. Vår kyrkohistoria är full av strömningar och krafter som verkligen inte saknade något när det gällde engagemang och intensitet, men som ändå inte alls var bibelskt. Vi behöver vända våra hjärtan till Gud, vända oss till Guds ord, Bibeln, och fråga oss: vad säger Guds ord? För när ordets ljus får lysa in i våra hjärtan, så inser vi att det är inte vår egen hjälplöshet som är problemet. Tvärtom så är det vår falska inbillning och alla våra religiösa aktiviteter som hindrar honom att släppa till i våra liv. Det finns ingen sann förnyelse utan att man ser sin synd, bekänner den och vänder sig bort ifrån den. Då blir inte rikedomen i Kristus liggande som ett dött kapital i våra liv. Men då öser vi ur denna livets sanna källa och dricker regelbundet ur ordets friska brunn. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Andra Kungabok kapitel 16 lär oss att vägen är inte att dra hedendomen in i templet, men att ta ett uppgör med synden och böja sig för Gud. Lita på din Gud, han är nära. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68, Stockholm.